Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Vi kommer idag att få lyssna till sjätte delen i predikoserien Förvandlade liv och samhällen, en resa genom apostlagärningarna. Joel McInnes kommer tala om de inre problemen. Så här säger Joel inför predikan. Den tidiga kyrkan i apostlagärningarna stötte på många yttre problem, där kyrkan mötte olika former av förföljelse. Men i Apostlagärningarna kapitel 5, vers 1-11 och kapitel 6, vers 1-7 finner vi exempel på kyrkans inre problem. I Apostlagärningarna kapitel 5, vers 1-11 finner vi en text som både förvånat och bekymrat många kristna idag. Det är en berättelse om hur oärliga personer börjar utnyttja kyrkan och ser den som en plats att vinna makt och mänsklig ära. Men Gud kan inte luras och utmanar all falsk religiositet och hyckleri. I Apostlagärningarna kapitel 6, vers 1-7 ser vi hur det utkastar i samhället änkor led av matbrist. Men här finner vi en kyrka som lever som en familj och därmed ser till att försörja sin familj. Ämnet grundar sig i Apostlagärningarna kapitel 5, vers 1-11 samt kapitel 6, vers 1-7.
Det var kanske 7-8 år sedan som jag satt på en färja från Hönö till Göteborg. Jag hade varit på Hönökonferensen och jag var med ett gäng kompisar som var musiker och de hade spelat på en konsert. Och jag satt med en vän som själv inte var troende men väldigt öppen för sin tro. Han var en av musikerna och spelade med väldigt många kristna. Så han ställde, vi pratade om Bibeln för någon anledning, så ställde han frågan: om jag ska börja läsa Bibeln, vilken bok borde jag börja med? Och som kristen vän blir jag jätteglad för frågan, så jag säger Johannes evangeliet. Det är det evangelium jag älskar. Så läs det. Nästa gång vi sågs blev jag väldigt glad när han berättade: ja, jag läste hela Johannes evangeliet. Väldigt spännande. Men efter Johannes evangeliet fortsatte med boken efter, Apostlagärningarna. Vad i hela världen hände, Joel, när Ananias och Safira dödas av Gud? Och jag tänkte inför mig själv: nej, varför behöver du läsa Apostlagärningarna? Det är en berättelse som chockerar oss som tror på Gud. Om du aldrig ens hört berättelsen så kanske du är väldigt förvirrad just nu. Det här är en berättelse där det tycks som att Gud beter sig på ett sätt vi inte riktigt van med. En vanlig klyscha att säga det här låter lite mer som Gud i Gamla testamentet än Nya testamentet. Och min vädjan med denna predikan idag, min bön, är att vi både ska känna allvaret, att det här är ingen text vi kan sopa undan, utan Gud har inspirerat den här skriften och det är till vår uppbyggelse att vi ska försöka ta den här texten på allvar. Men min andra bön är att vi ska finna större glädje i Gud och större glädje i evangeliets löften. För att brottas med en sån här text så tror jag det är viktigt att fundera lite vad som har precis hänt i Apostlagärningarna. För Apostlagärningen berättar sig om ett gäng fiskare, före detta prostituerade, en liten grupp människor som inte har några pengar, ingen makt, inga personer i maktpositioner, inga kändisar, inga politiker. Det enda de hade var att de var övertygade, märkligt nog, att Jesus från Nazaret, mannen som blev avrättad för att vara en förrädare, han är konung över universum, han är jordens skapare. Och de börjar predika om Jesus Kristus som korsfäst och kung. Och det lyckades vända hela romarriket upp och ner. Så kapitel 3 och 4, precis innan kapitel 5 som är dagens text, så får man en vacker glimt av vad som är möjligt när Guds ande tar rot i människor. Där folk lever i överlåtelse till kung Jesus. Att även om de förföljs, även om apostlar arresteras, så kan inte evangeliet stoppas. Och de kristnas glädje kan inte stoppas, för de har funnit större glädje i kung Jesus. Så att inte ens döden fruktar dem längre, för de tillber han som har visat vägen ur graven. Så hela kapitel 3 och 4 är en vacker glimt av det här. Så i vers 32 står det så här: hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen kallade något av det han ägde för sitt, utan det hade allt gemensamt. Alltså, bland de första kristna fanns det ingen i dess närhet som behövde gå hungrig, ingen som behövde sova på gatan, ingen som behövde leva utan kläder, ingen behövde vara ensam. För dessa kristna fanns större glädje i Kristus och människor än sina ägodelar, så de gav med generöst hjärta. Så i kapitel 4 slutar med fantastiskt exempel med en man som heter Lukas, men han fick smeknamnet Barnabas. Jag älskar ju de första kristna älskade ge varandra smeknamn, och det här smeknamnet betyder tröstens son. Man kunde inte haft så mycket sämre. Barnabas, han säljer en åker, ger alla pengarna till apostlarna så att apostlarna kan fördela till alla som behövde det. Barnabas är inte efter kändisskap, han är inte efter ära. Han älskar Kristus och människor mer än ägodelar. Och han har funnit att det finns större rikedom i Kristus än ägodelar. Så han ger med glädje. Det har precis hänt innan vi kommer till Ananias och Safira. Det här är en glimt av vad som är möjligt i kraften av anden. Och när vi kommer till berättelsen om Ananias och Safira, så är det på ett sätt tänkt som ett skräck. Exempel. Ett exempel där det finns onda makter i den här världen som vill splittra och förstöra den här vackra kristna enheten, heligheten och gemenskapen. För Ananias och Safira, de verkar kanske blivit avundsjuka över Barnabas. Det Barnabas fick, den där uppskattningen, det ville de själva ha. Så de väljer att sälja sin åker också. Inte i kärlek till Gud eller människor. För vad de är efter är mänskliga applåder. De är efter att deras egna namn ska bli förhärligade på jorden snarare än Guds namn. Så de säljer åkern, säger att de ger alla pengar de fick av åkern till apostlarna. Men i själva fallet är det en lögn, och de behåller en del av pengarna. Som kristen hade de ingen skyldighet att sälja åkern eller att ge alla pengarna. Problemet här, och vi kommer se att det är ett stort problem, är deras lögn. De vill framstås mer heliga än vad de är. Det är ett klassiskt exempel av hyckleri. Någonting som borde alltid vara en varning för kyrkan som ständigt frestas av tanken att uppfattas mer mogen och helig än vad man är. Så när man ser det här i jämförelse med kapitel 4, så märker man att Ananias och Safiras helighet är en bluff. Det är ett bedrägeri. Det är ingen överlåtelse till Jesus. Och det tragiska med den här berättelsen är att de försöker inte bara lura människor. De försöker lura och manipulera den levande guden. Så i vers 3 säger Petrus: Ananias, varför har Satan fyllt ditt hjärta så att du ljög för den heliga ande och smusslade undan en del av pengarna för marken? För det visar sig att det är en annan kraft än Guds ande som har inspirerat dem. Den här texten presenterar djävulen som en verklighet. Och på något sätt så har han inspirerat dessa människor. Vi kan spekulera hur det gick till, vi vet inte riktigt. Men de är skyldiga för vad de själva har gått med på. Men det här presenteras som en attack mot kyrkan för att förstöra vad Gud har gjort övernaturligt. Så detta par, de kanske ville också ha smeknamn som Barnabas. De kanske också ville ha applåder. Men det tragiska med den här berättelsen är att de försöker lura Gud. Och det här med synd, som jag kommer vilja prata om en liten stund här. Synd är någonting Bibeln tar på allvar. Även om vi i väst kanske inte riktigt gör det så ofta. Och vi lär oss att synd är alltid först och främst mot Gud. Vers 4, du har inte ljugit för människor utan för Gud. Om och om igen bekräftas denna sanningen i Bibeln. Det kändaste exemplet är kung David. En kung som för det mesta är en briljant kung, men gör några groteska synder. Han tar Betsheba som är gift med en annan man. Han har sex med henne, ser till att hennes man mördas av hans armé. Gud sänder en profet för att utmana och konfrontera Davids synd. Och David omvänder sig och ber genuint om förlåtelse. Och när David skriver om detta i psalm 51 så säger han så här: mot dig, bara mot dig har jag syndat. Jag har gjort det som är ont i dina ögon. I en bemärkelse är det fel. Han har syndat mot Betsheba, han har syndat mot hennes man, han har syndat mot hela sin armé. Det är svårt att komma på någon han inte har syndat mot. Men han inser att det finns någonting djupare i att all synd är först och främst riktad mot Gud. Att den som tar mest anstöt för vår hyckleri, för vår lögn, för vår synd är Gud. Gud kallar oss att älska honom med hela våra hjärtan, att erkänna honom som vår skapare. Men när vi väljer att gå emot hans vilja är det ett uppror mot honom, oavsett om vi tänker på det sättet eller inte. Vi ärar inte honom genom att gå emot hans hjärta och vilja. Det är inte att värdera Guds skönhet, ljuvlighet eller närvaro. Synd är vad vi gör när vi inte är tillfredsställda med Gud. Och det är därför det här är en tragisk berättelse. För Ananias och Safira vill vara del av den kristna gemenskapen utan att underordna sig Gud. De vill vara kvar och vara självständiga människor. De vill vara sina egna herrar, vara i förarsätet, men vill ha äran som de kan få som kristna. De är som Adam och Eva som insisterar på att själva vara gudar, själva vara sina egna herrar. Och anledningen till att en sån här text är så chockerande för oss är att vi så är vana med att tänka att synd är inte så farligt. Det är väl Guds jobb att bara förlåta oss. Vi normaliserar det. Vi tänker att det är ingen big deal. Men lura er inte. Djävulen är efter att förstöra kyrkan. För om vi inte enar om vad som är problemet i Bibeln så kommer vi aldrig enas om vad som är lösningen. Och om vi vill se hur allvarligt Gud tar på det här med synd så får vi bara kolla på korset som var vägen han gick. Men kanske ni säger, Ananias och Safira är hycklare, men det är vi väl alla. Alla är väl hycklare. Och i en bemärkelse, absolut, jag som talare kan känna mig som någon form av kronisk hycklare ständigt. Och under det här förberedelsen för den här predikan så har jag fått rannsaka mig själv. Det känns som Gud har försökt göra någon form av renovering. Där jag har sett mycket saker i mitt liv visa sig vara hycklande. Men frågan den här texten ställer är, vad gör vi med hyckleriet vi kanske upptäcker? För det stora problemet i den här texten är inte deras synd. Det är därför Jesus kom, för att dö för synden. Problemet är deras aktiva försök att dölja sin synd. Istället för att bekänna den till Gud så döljer de den. De har möjligheten att erkänna, de vet vad de har gjort är fel, men de vägrar bekänna sin synd. Så lögnen som pågår här egentligen är symptom av ett större problem som är i deras hjärtan. De hungrade efter att se sitt namn på den här jorden snarare än Kristus namn. Och jag tror det är en viktig påminnelse att om vi upptäcker att osanning kommer ständigt ur våra läppar eller vi konstant är i försvarsposition för att aldrig visa att vi någonsin är skyldig för någonting, så är det nog något annat som pågår här inne. Ananias och Safira, när de fick höra om Barnabas, så borde de bett denna bönen: Herre, tack för den här barmhärtiga, generösa mannen. Ge mig ett hjärta som han har. Ge mig ett generöst, barmhärtigt hjärta. Ett hjärta som kan älska. Byt ut mitt hjärta av sten. Ge mig ett mjukt hjärta som vi ser ditt namn förhärligas. Det vore en lämplig bön. För problemet är inte synden i sig eller hyckleriet i sig. Problemet är att de vill gömma och dölja sin synd från människor och från Gud. Och de vill framstås mer heliga och lura människor. Och här finns det en viktig lärdom för oss. För alla kristna innan Jesu återkomst kommer brottas med synd. Vi har bröstna, brutna hjärtan. Vi har begär som vill åt olika håll. Och det kommer aldrig bli helt perfekt till Jesus kommer tillbaka. Men evangeliet kommer med ett dagligt hopp om Guds levande ande. Att trots vår bröstenhet, trots våra brutna hjärtan, så kan vi bjudas in att börja vandra i seger i kraften av Guds ande. Vi får inte bara syndernas förlåtelse i evangeliet. Vi får Guds ande som kan hjälpa oss att faktiskt bryta med synder. Och det är hoppfullt för dig som kanske brottas med girighet, dig som kanske brottas med lust, dig som kanske brottas med olika typer av missbruk, att det faktiskt finns sann befrielse i Jesu namn. Det må vara en kämpig resa som inte är felfri, men det finns hopp och det finns befrielse i Jesus Kristus. Och då är det viktigt att inse att det värsta vi kan göra när vi upptäcker att vi brottas med synd, det värsta vi kan göra är att vara tyst om det. Först och främst måste vi bekänna det inför Gud. Men jag tror det är viktigt för våra egna hjärtan att ha människor runt omkring oss som vi kan vara helt öppna med, helt transparenta med och som vet vad du brottas med, vet vad som pågår i ditt hjärta. Någon som kan be med dig och för dig. För du kommer aldrig vandra i seger om du brottas med lust och låtsas hela tiden som att du inte brottas med lust. Som att allt är intakt. Du kommer aldrig få ett intimt böneliv med den himmelska fadern om du låtsas som att du har det perfekta bönelivet med himmelska fadern. Men du har inget. Ditt hyckleri må lura oss, men du lurar inte Gud. Andra här inne kanske har en annan approach. Ni kanske säger att ni kanske har accepterat synden i ert liv och ni har ingen lust att göra upp med den. Och alla kristna som säger något annat är antingen lagiska eller dömande. Men det är för det mesta bara en ursäkt för att faktiskt inte göra upp med vad som pågår här inne. Korset gör sig inte vän med någon synd. Korset gör sig vän med syndaren, men inte med synd. Du kanske var länge sedan du upplevde glädje i Kristus, frid med honom. För det kanske finns någon form av störning, någon form av oreda, någon form av rubbning i ditt liv som gör att du tycker det är svårt att finna frid med Gud. Är det för att du har delar i ditt liv som du vägrar ge upp till den här guden? Du kanske vägrar förlåta några människor. Du kanske vägrar erkänna saker i ditt liv. Men evangeliet bjuder in oss till att konfrontera synden, bekänna den, och vi bjuds in till att korsfästa den. Och min bön är att vi ska faktiskt få en längtan efter helighet. En längtan efter glädjefylld lydnad till Jesus Kristus. Inte som någon som lagisk standard för att vinna Guds kärlek. Inte som någon standard för att visa andra hur duktig man är. Snarare som en hunger och en längtan att det finns glädje att följa Kristus. Att vägen, vi kommer falla och det kommer vara mycket nåd och Gud kommer hålla oss i handen. Men det finns något faktiskt eftersträvande. Strävans värt att följa den levande Kristus. Och när vi läser berättelser om Barnabas och Petrus och Paulus, att vi ber till Gud, Gud, ge mig ett sånt generöst hjärta. Ge mig sånt hjärta, ett mjukt hjärta. Så vi kanske inte gillar de här texterna som uppmanar till omvändelse och helighet. Vi kanske föredrar texterna i Apostlagärningarna om mirakel. Men om vi tog dessa texter på lite större allvar kanske vi ser de andra delarna lite mer i våra liv. Visst säger ni, det här är dåligt av Ananias och Safira. Men är inte den här domen lite väl kvick? Är det inte lite väl hårt av Jesus? Och det finns lite olika saker till varför jag tror Gud agerar som han gör här. Vi får påminna oss att det här är precis i början av den kristna rörelsen. Den är bara några månader gammal. Och det är kanske troligt att Ananias och Safira till och med träffat Jesus. Vi kan inte veta. De har i alla fall hängt med apostlarna. De om något har fått se det omöjliga ske. De om något har fått höra nåden och härligheten som finns i Kristus. Och trots att de har smakat på det här så har de sagt nej. Vi vill hellre se våra egna namn upphöjda på den här jorden än Kristus. Trots att de har varit närmare än de flesta människorna så har de vägrat. Men, kanske ni säger, det är inte problemet. Problemet är kanske att vi har svårt att acceptera att Gud är en domare. Vi kanske har svårt att förena den här tanken att Gud är kärlek men även en domare. Och jag vill på ena sidan säga att det här är på ett sätt en unik berättelse. Det är det enda tillfället i Nya Testamentet där det här sker så kvickt. Och det sker väldigt få gånger även i Gamla Testamentet, den här väldigt kvicka domen. Men i en bemärkelse tror jag att det här är ett antimirakel. För mirakel är tänkt att vara försmaker av vad Gud kommer göra med alla oss som förtröstar på honom. Mirakel är försmak av ett kommande rike. Hur Gud håller på att återupprätta sin fallna skapelse. Och i en bemärkelse tror jag att det här är en förvarning om en verklig dom. Vi kanske har svårt att acceptera. Hur kan en Gud som är kärlek döma? Men jag är övertygad om att Gud är en domare på grund av att han är så kärleksfull. För Gud älskar allt som är så gott och ljuvligt och vackert. Så när han ser ren ondska, våldtäkt, krig, alla möjliga typer av human trafficking, så lämnas inte Gud oberörd. Just på grund av att han är så god och vill se det rätta ske så är Gud en domare som vill sätta stopp på ondska. Gud är en domare som inte blundar för ondska just på grund, inte trots att han är kärlek, men på grund av att han är kärleksfull. Därför presenteras Gud som en domare för det mesta i Bibeln som något positivt. Det är dagen då Gud ska sätta allting till rätta. Ondska ska stå till svars. Ingen ska komma undan Guds rättvisa. Så Bibeln presenterar Gud som en helig Gud just för att han är kärleksfull. Just för att han är så god och älskar och är mot ondska så är han helig. Det finns ingen fläck på den här guden. Det finns inga rivaler. Det finns inget som kan konkurrera med hans skönhet, hans ljuvlighet, hans kärlek, hans renhet, hans rättfärdighet. Han och endast han är Gud. Det här är en Gud vi inte kan manipulera. Det är en Gud vi inte kan forma efter våra avbilder, men en Gud som vi kan förtrösta. Och det är en Gud som är fullständigt god. Och därför har Gud all rätt att stoppa all ondska. Han har all rätt att faktiskt göra en del av det idag. Så var lämnar en sån här text oss? Kvällen då Jesus blev förrådd så berättade Jesus till sina lärjungar: en av er kommer förråda mig. Och en av lärjungarnas bästa stunder där de inser att de vet inte själva vad de riktigt är kapabla till, ställer de frågan till Jesus: det är väl inte jag, Herre? En del av oss kanske ställer den frågan till Gud nu: det är väl inte jag? I vers 5 och 11 beskrivs det som att en stor fruktan kom över kyrkan. Och jag tror Lukas, författaren, betonar detta. För det finns en hälsosam fruktan. Det finns två olika typer av fruktan i Bibeln. Det finns en fruktan som kristna uppmanas till ständigt. I Ordspråksboken är en ständig refräng att frukta Herren är begynnelsen till all kunskap. Tanken där är att fruktan är inte så förknippat med skräck. Snarare är det en fruktan som gör att vi kan säga: jag är inte rädd. Ni behöver inte frukta, säger Gud. Det är en fruktan som har mer med respekt och vördnad. Att Gud är stor. Så att frukta Herren i Bibeln är ofta kopplat till att älska honom. Förtrösta i honom. och inse att han är stor och mäktig. Han har kontroll. Även om vi inte riktigt förstår vad han håller på med, så kan vi förtrösta i den här guden att han är god. Så att frukta Herren är visdom, att inse att Gud är den som är suverän och helig och inte vi. Han är i förarsätet och inte vi. Men några av er kanske upplever skräck just nu. Kanske har ni för första gången fattat att det här med Gud och synd är på riktigt. Den helige ande har kanske överbevisat er om synd i era liv just nu. Du kanske inte har kallat dig kristen, du kanske har kallat dig kristen, men är här för helt andra anledningar. Du kanske har ständigt försökt rättfärdiga ditt beteende istället för att omvända dig. Om du känner så har jag mycket goda nyheter. För hela Bibeln tvingar oss att ställa en fråga. Vem kan stå inför den här guden? Vem av oss är inte som Ananias och Safira? Hela Bibelns berättelse talar om att eftersom Gud är kärleksfull och därmed rättvis, så när han ser ondska och synd som är i uppror mot honom, så måste han sätta stopp på det. Något måste betala för att rättvisa ska ske. Om Gud blundar för all synd, så kan han inte anses vara rättvis. Och Bibeln berättar om att vi alla är syndare och ingen kan betala det pris. Men Bibeln berättar den mest otänkbara berättelsen. Det ingen kunde vänta sig. Att Gud, den allsmäktige guden som har skapat galaxer och planeter, han blev en människa. Den odödlige blev dödlig, den osynlige blev synlig, den osårbara blev sårbar. Den allsmäktige guden blev en hjälplös bebis som ett tonårspar skulle ta hand om. Och den här mannen som är Gud och blev människa, han växte upp, gick till Golgata, dog en brutal död. Han lät sin egna skapelse mörda sin skapare. För att allt skulle bli fullbordat. För att den syndfria Kristus kunde dö för den syndige. Och han välkomnar in oss till hans familj. Gud hade förblivit helt rättvis om han valde att inte rädda en enda person. Om han hade räddat en person hade det varit nåd. Nåd är ingen skyldighet. Gud har ingen skyldighet att ge oss nåd. Nåd är ingen rättighet som vi har. Men att Gud förser försoning så att alla som tror på det här guden ska få evigt liv är otänkbar kärlek. Att beskriva hans kärlek är omöjligt. För den här guden är god. Den här guden är god, han är fullständigt god. Det finns ingen fläck på honom, inget mörker, ingen gråzon. I Habakkuk står det som att Gud har så rena ögon så han kan inte se på ondska. Den här guden är suverän över alla politiska system, alla ledare på jorden, över alla nationer, över alla planeter, över alla galaxer. Den här guden har inga rivaler, han är stor och han är mäktig. Men att börja beskriva hans kärlek är som att beskriva bredden och höjden av galaxen. Det går inte. Och därför ser vi Gud själv välja att dö upphängd på ett kors. Den som tror den här guden är arrogant har inte förstått guden som hänger på Golgata och ber för dem som dödar honom. Och det är därför det är så goda nyheter för hycklare som mig och hycklare som dig. För i första Johannesbrevet kapitel 1 vers 9 står det att om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Och därför säger jag till er bröder och systrar, dölj inte era synder för den här guden. Utan kom till den här levande guden och ta emot hans löften. De är till dig, de är till mig. Gud kommer att utmana saker i våra hjärtan. Det är ungefär som ett brutet ben som har helat fel. För en läkare att fixa det så måste han bryta benet igen så det kan hela korrekt. Och så tror jag Gud gör med våra andliga brutna ben som har helat fel. Han kan komma och göra saker smärtsamt, men alltid för att det ska leda till liv. Så det bästa vi kan komma, det bästa vi kan göra när vi kommer till den här guden är med tomma händer. Och det ska vi snart göra i nattvarden, där vi kommer tomhänta. Vi har inget att kunna köpa det här brödet och vinet med, men vi kan ta emot detta. Och vi kan be Gud, ge mig ett generöst hjärta. Ge mig ett hjärta som vill följa dig. Som finner faktiskt glädje i dig, där lydnad är inte någonting jobbigt, utan en hunger och en längtan. Och att det här är en Gud vi kan förtrösta. Det här är en Gud som är god. Han kommer stoppa all ondska. Det finns en varning till dem som inte vill böja sina knän till den här guden. Men det finns löften efter löften till den som vill komma till honom. Låt oss be. Herre, vi tackar dig att du är god, att du är barmhärtig, Herre. Jag ber för de som kanske känner fruktan i skräckbemärkelsen, Herre. Jag vill att du ska drabba dem med ditt evangelium så att när de har sett att synd är på riktigt så finner de evangeliet mer ljuvligt än någonsin. Att Kristus är mer ljuvlig än någonsin, för han ger av allt som är hans. Det här är en generös Gud. Det här är en god Gud. Det är en Gud vi kan förtrösta på. En Gud som inte skapad efter vår avbild. Men en Gud som bjuder in oss att transformeras dag efter dag efter hans. Och det är nåd. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. I nästa podd talar Kristoffer Örvall om det förvandlade liven. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.